Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Woop woop! Innan vi drar igång veckans avsnitt vill jag passa på att prata om poddens två sponsorer, och vi börjar med ICA Quantum Naxta. Gänget är borta, de är så pass smarta att de har färdigrätter den här sommaren för alla möjliga tillfällen. Oavsett om du ska sitta i parken, vara på beachen en dag eller om du bara känner en kväll att nej, jag orkar inte grilla. Då drar ni till ICA Quantum Naxta och handlar er färdigrätt. Poddens andra sponsor, Eurokakel, där har vi ett gäng som vet hur man ska hantera kakel och klinker, och de levererar det i hela Sverige. Besök eurokakel.omvandlaren.se för mer information. Nu rullar vi jingeln! What up, what up? Ni lyssnar just nu på Hockeypuls podcast med Mikiamo och Adam. Det där italienska för jag heter Adam. Och med mig idag, Fredrik Varg. Har du någon gång hört någon köra ett intro på tre olika språk?
Nej, grymt. Jag satt på och väntade på vad jag får något italienska intro.
Har du några språk som du kan leverera här då, förutom svenskan eller engelskan?
Nej, det är tunt med det. Det är väl... Lite ryska fraser och mindre lettiska fraser, men...
Du kan några från tiden i Dinamo Riga, eller?
Nipanema i ruski, fick man ju lära sig.
Vad är det? Jag pratar inte ryska.
Exakt.
Är det det?
Fick man ju nämna det på flygplatserna, men de fortsatte prata ryska ändå, så att...
All right, men annars är det svenskan eller engelskan som gäller alltså.
Yes.
Men du, jag tror att de flesta som lyssnar på det här vet vem Fredrik Varg är, men kanske inte vad Fredrik Varg gör idag. Mm. Kan du berätta lite mer efter karriären här? Hur har de åren varit?
Ja, jag la ju av 2014 var det.
Tiden går snabbt.
Fort, ja. Ja, men på grund av nackskadan drog på mig i Brynäs så kom jag inte tillbaka på hösten. Det kämpade hårt, men det var väl ett tufft sätt att sluta på. Man vet inte riktigt vart livet tar vägen. Man hade väl alltid, jag hade bestämt att jag skulle spela 2 år till, tänkte jag, och ja, men får räkna ner liksom, det här är min sista hockeymatch. Men så blev det inte. Vilket var jättetufft, man vet inte riktigt vad man tar vägen i livet sådär, men jag vet inte, på något sätt så blev jag uppringd av en man som heter Tom Brander och jobbade TV4, som ville att jag skulle bli säljare i Örnsköldsvik på masten eller TV-reklam. Efter mycket om och men så hoppade jag på. Det var, i början tänkte jag att nej, men det enda jag sålt är liksom en soffa på Blocket. Tänkte.
Fick du den såld då?
Ja, absolut. Och det är ju, ja, jag vet inte, säljare har man ju en viss bild av hur de ska vara. Ja, det såg jag väl inte att det var jag. Men jag är glad nu att jag hoppar på det, och det gick bra tills det blev lite omstruktureringar i TV4. Så då blev jag uppsagd efter 13 månader. Hamnade inom Ågrenshusets väggar här i Örnsköldsvik. Och en reklambyrå som heter Enor & Company, som jag jobbar ett tag. Lärorikt, man lär sig mycket. Men till slut kände väl att ja, jag kan klara mig själv. Jag är ju, ska man säga, jag tycker att det är kul att driva projekt och göra det som jag vill.
Men du står på din egen plattform idag, kan man säga, helt och hållet.
Ja, just nu driver jag mitt egna bolag som är konsultverksamhet mot kommunikation och media. Lite marknadssidan också, så att jag står på egna ben.
Ska man använda ett modeord 2019 så kanske man ska kalla det influencer då?
Ja, det är många som gör det.
Är det det?
Men det är ju, influencer för mig är ju där man använder sina egna sociala medier till att sälja in till företag, men det har inte varit så mycket sånt som jag har hoppat på, men ja, jag vet inte, men det känns ju väldigt ungdomligt.
Ja, och frågan är du ungdomlig eller?
Nej, det var det jag tyckte kändes bra, att du kallar mig influencer.
Nej, men man ser ju dig på alla möjliga sociala medier kanaler, men hos förbundet har du gjort en del jobb, Svenska ja. Spel. Hur utvecklas du i den rollen? För du kanske har blivit lite mer, du kanske har gått in i min bransch här och blivit journalist, reporter, va?
Ja, jag jobbade ju, eller med Simon så kommenterade som expert ett par säsonger, och sen säsongen som var så var det mer reportage. Det tyckte jag var skitkul att man får man visar människor bakom hockeyutrustningen liksom. Så det var fantastiskt. Sen som jag sa, när man driver eget så får man välja vilka projekt man hoppar in i, och jag har hjälpt hockeyförbundet lite grann med deras via runt TV-pucken, stålbucklan, lite kund event och sådär. Så att förfrågningarna rullar på. Jag tycker att det är kul med, du nämnde sociala medier där, det är liksom, jag vet inte, jag har så mycket idéer i min skalle. Jag vill ju
skjut ut någon här då i podden.
Ja, men man har ju mycket kreativa tankar, kan ju vakna på nätterna liksom, där man måste skriva upp. Så att jag har mycket tankar och idéer som kanske man ska sätta i världen någon gång framöver.
Men vad är den största utmaningen då i den här rollen som du har tagit an? Vad är svårast egentligen?
Svårast är ju att tacka nej till dem man inte riktigt känner att man har passion för. För att ja, man ska ju ha sin lön som ska betalas ut från sitt egna bolag. Men jag tycker att jag klarar det ganska bra. Jag försöker hoppa på de projekt jag känner stor passion för, och då blir det som bäst, måste jag säga. Sen är det ju, jag vet inte, när man slutar med hockey så blir det ju ganska svårt, och vem är man nu och sådär. Men jag tycker att jag hittar min roll, och sen får väl folk tycka vad de vill. Jag tycker att jag gör det som är roligt och som jag har passion för.
Ja, men om man ska sätta ett ID på Fredrik Varg då, vem är du idag? Förut var det hockeyspelaren Fredrik Varg. Vad har du för titeln nu?
Oj, oj, oj. Det här är skitsvårt.
Ja, det ska vara svårt i den här podcasten.
Ja, exakt. Vad har jag för titel? Kan man bara ha en? Nej, men
kommer vi tillbaka.
Det är ju till mycket media ändå. Alltså, det blir ju där man hamnar också. Så att inom media, kommunikation.
Men om vi backar bandet här till slutet av din karriär. Hur mycket har du tänkt på det i efterhand, att du inte fick avsluta på dina villkor?
Nej, men det har man ju tänkt på sjukt mycket. Alltså det var ju, första året var väl jäkligt jobbigt. Man insåg väl på något sätt att det där hände ju, ja, när hände det? Februari kanske. Slutet på säsongen med Brynäs där, det första är ju liksom att man bara, hur man kliver upp från isen, det var ingen hemsk smäll, det var en krock liksom. Så att, men sen känner man väl att det här är något annat än vad man har varit med om tidigare. Man har väl spelat med Naxberg tidigare liksom, men nu börjar det krampa och man, ja.
Men ta oss igenom hela det händelseförloppet, för det är våren kan man säga, eller vintern 2014 som du spelade din sista match mot AIK. Om vi börjar vid smällen, vad som händer sen när du får beskedet att det är en nackskada. Hur ser de här timmarna och dagarna ut?
Ja, det är ju ingen, när man tänker tillbaka på det så är det ju, man är ju van sen gamla skolan att man kliver upp från isen och sätter sig i båset. Så att jag tog mig upp, men jag kände ju liksom att det var som en, ja, började krampa i nacken. Så in i omklädningsrummet och ja, man åker ju hem egentligen. För att man trodde det skulle bli bättre dagen efter man vaknade upp. Och dagen efter skulle vi, det var en torsdag, på fredagen så skulle vi träna och sen ta bussen från Gävle upp till Övik här då. Där jag hade min bas, eller har fortfarande. Så att, ja, jag åkte med bussen, tränade inte fredag, men jag tog med mig trunken, tänkte att det kan ju bli bättre på lördagen när vi ska spela mot Modo då. Värmningen gick jag ner, jag sov hemma, gick ner till arenan på lördag morgon, tog beslutet att jag inte skulle spela. Och sen den natten från lördag till söndag så var det ju, det var väl som då man började fatta att det var, jag vaknade mitt i natten och kände att jag började gå på toaletten, men jag tog mig inte upp. Ja, det gick inte att röra huvudet liksom, och det var jävligt jobbigt. Då blir man ju rädd. Man väl tänker på att vara tillbaka nu också, så är det ju, ja, det är jobbigt att prata om det.
Vilka tankar var det som slog dig där och då när du låg i den sängen?
Ja, men först är det ju liksom, man kan inte röra sig liksom. Ja, det blir lite här små panik, så man fick som rulla sig ur sängen. Och sen såklart så ringde jag människor runt om i Brynäs som hjälpte mig direkt. Så att, men jag är ganska tjurig också, jag vet inte. Jag satt mig på tåg på söndagen till Gävle.
Helt själv?
Ja.
Kanske inte det klokaste?
Nej, det var kanske inte klokaste, men det funkar. Jag fick till huvud så att det kändes bra på tåget och sen rönkade vi det där. Och då kom ju läkaren som småspringande som en nackkrage satt på den liksom. Frågade hur länge det gått så där, så att jag vet inte hur det gick till egentligen, om de ville att jag ska åka dit tidigare eller inte. Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag är ganska tjurig av mig, så att jag kan inte skylla på någon annan än mig själv att jag inte kollade upp i tid liksom.
Men vad var det rent fysiologiskt som hände? Var det att du bröt nacken?
Ja, alltså längst upp huvudet ligger på något som heter atlaskotan, har jag fått berättat för mig, och den sprack utåt till vänster, alltså ut mot, hade det varit in mot närobanorna, så vet man inte riktigt hur det hade gått. Och så att jag har haft tur, jag har haft väldigt tur. Ja, ska vi säga till 70% nu så har jag det bra. Alltså det är inte, jag får lite problem med att lyfta vikter ovanför huvud eller sitta och åka i taxi, jag märkt. Större städer där gasbromstekniken, då kan jag bli väldigt yr och tycka det är jobbigt. Men jag ska inte klaga, jag är liksom, man ser vad som händer med Tobbe Forsberg liksom. Det är ju, jag har haft sjuk tur.
Blev du berörd av det och följde du Tobbe Forsbergs?
Ja, men såklart, jag känner ju familjen och Johan och storebror och spelar med han, fortfarande lite kontakt. Sen har jag spelat med Tobias också, som de gånger man träffar Johan på sommaren så är oftast Tobbe med också. Så att självklart, det är ju väldigt hemskt det som har hänt, och det är ju, ja, det var väl ingen speciell situation egentligen, så att jag förstår om folk är rädda för att börja spela hockey på något sätt, sätta sina barn i, det kan ju faktiskt, när man säger såna grejer.
Om vi ska ta Brynäs i hela den här historien, hur hjälper de dig och backar upp dig när den här skadan sker?
Ja, men jättebra. Det, just då var det Micke Sundlöf som var där, och alla runt om, så har ju skötte det riktigt bra. Det var inga problem så där. Det var väl ja, men mest mig själv också. Jag är lite, som sagt, lite tjurig ibland. Jag vet inte om när jag fick beskedet, jag tror det var måndagen där, så då för jag hade bilen kvar i Gävle, så satt jag mig i bilen själv och körde hem till Övik. Vilket jag inte skulle göra, tror jag.
Men var kommer den här mentaliteten ifrån egentligen? Att egentligen aldrig lägga sig ner och säga kanske att jag, här är jag sårbar, här mår jag dåligt. Utan du ska upp på fötterna igen och visa att du klarar av det.
Ja, det var väl den, tycker jag, har försvunnit, vilket är bra. Det här, man växte upp och kom in i A-lag som ung eller så här, så är det ju liksom, man är ju mer att, ja men, håll käften och kör liksom. Sen är man ju rädd om sin plats och allt sånt där. Det är väl kanske lite match och grej, men det är bra att i slutet av karriären, de sista åren, så märkte man ju också att det kom mer och mer av det där, att klubbarna verkligen brydde sig mer om spelarna, för att friska spelare, hur den är, så presterar de ju bättre. Ja, genom att ha bredare trupper, friskare spelare, så att man kan ställa av någon som behöver vila. Men just det här att, ja, jag tyckte själv inte att det var så farligt just när det hände. Jag blev lite yr liksom, men det har man ju känt flera gånger på tiden med hårda plexiglasen, händer det varje gång, eller så här, man snurrar till i skallen, men sen börjar det krampa och så där. Men ja, det är inte, ja, jag hade säkert kunnat agera annorlunda också, men
hur, den här machokulturen du är inne på, som du upplevde när du kom upp som junior och gick upp till A-laget. Vilka exempel finns det att peka på där som du kände var väldigt kanske skeva och skapade en atmosfär som inte kanske var utvecklande?
Ja, men det såg man. Det såg man väl bara. Alltså, men, folk som hade ont och spelade ändå. Och på då spelar man på lite mindre. Jag är så pass gammal så att man vill vara med och spela på tre kedjor.
Typ. Så gammal är du inte.
Nej, men det känns ju långt borta. Tänk om ett lag som spelar på 3-5 i en match nu.
Då är det kris.
Då är det kaos. Nej, men jag vet inte. Det var bara så. Att man skulle inte klaga så mycket och bara köra på. Och det är ju, ja, man lärde sig det och det var bara att köra.
Det upplever man kanske inte hos juniorlag idag eller när juniorer kommer upp till A-lagen. Men om man ska vrida på det, fanns det några positiva aspekter med att den kulturen fanns?
Ja, men det är väl bra med allt möjligt. En liten blandning. Själv ska man ju inte liksom spela när man har fruktansvärt ont eller känner sig feber eller är sjuk sådär. Men som sagt så tror jag klubbarna idag är mycket mer mån om sina spelare och tränarna är mer mån om sitt lag. Att det är mer okej att vara sjuk eller och så. Och det är ju skitbra. Och det tror jag de har märkt liksom, att det är ju, det är roligare att spela den här frisken och ha dem på sjukersättning liksom.
Ni som lyssnat på den här podden tidigare vet att vi har en faktaruta som vi använder för att lära känna vår gäst lite bättre. Och nu har det blivit dags för den nu med Fredrik Varg här också. Smeknamn.
Oj, jag tror inte jag har något. Det är mycket så här varg.
Vargen kommer, hade du en serie på Simor där. Ja, är det vargen som man säger kanske? Eller?
Ja, varg eller vargen. Så är det ju. Ja, det var roligare att ha något coolare liksom, men tyvärr.
Du har ju, det är ett ruskigt bra efternamn måste jag säga, Varg.
Ja, det är tungt då.
Ja.
Ja, det känns tungt. Nej, men det är, såklart så blir det mycket varg. Det är väl när man reagerar någon gång när någon ska ropa på en. Fredrik!
Vem är det?
Ja, men det var sist bara för någon dag sedan på Arlanda mötte jag en gammal kompis från Boliden, hans pappa. Kom och gick där så hörde någon som ropade Fredrik. Tänkte, vem är det verkligen inte mig liksom?
Känns nästan lite pojkigt, ungdomligt på något sätt. Ja. Varg är mer mannen på något
Exakt.
Sätt.
Exakt. Nej, men det är, så är jag tråkig. Varg eller vargen brukar det bli.
Simor förresten. Mm. Du var ju expertkommentator hos dem. Och sen gjorde du den här serien då Vargen kommer. Men varför blev det inte en fortsättning som expertkommentator förresten?
Ja, jag vet inte. Det är väl många om jobbet. Som i alla andra branscher så är det väl dra ner på pengar. Vissa fick väl fler uppdrag och sådär, så att det är väl inget svårare än så. Jag tyckte att det var, eller tycker att det är riktigt kul. Men jag är glad att jag fick chansen att göra reportagen, för det tycker jag nästan är roligare. Och som jag sa tidigare, få lära känna människor sådär.
Du kanske är mer av en reporter än en expert alltså?
Ja, men jag tror jag har blivit det på något konstigt vänster. Och jag tycker att det blev, jag har fått mycket, många som hört av så tycker att det var bra. För jag vet att det finns så många härliga människor i hockeyn som inte riktigt, man får en bild av dem genom media. Men säger Roger Melin, som han sa själv att ja, men, ska folk lära känna mig av tv-bilden eller det, så tror de att jag är fantastiskt tråkig liksom. Men mina polare tycker att det är jag som är clownen. Ja, och på det sättet så försöker man få fram det och visa det för gemene man som följer hockeyn.
Ålder?
40 år.
Oh. Ja. 40 bast alltså.
Det är bara ett par veckor sedan. När man 3 maj.
Blev det bra firande?
Ja, men det tycker jag. Jag arrangerade min egen 40-årsfest.
Mm.
slog på lite grann på stort och bjöd in. Vi var cirka, jag blev 60 pers. Man har ju en målbild, jag är ju lite kontrollmänniska så jag styrde den själv. Men, det blev exakt som jag tyckte att jag ville ha det. Det var många som var trötta efter. Så att.
Är du mogen för att se siffran 4 istället för 3 där i början?
Ja, men faktiskt. Jag vet inte om man har någon sån här 40-årskris som inte man tänker på själv. Men jag som landar i mig själv att, som jag sa, jag försöker göra det jag tycker är roligt. Jag gillar att ha roligt. Sen om jag är 37 eller 45, det spelar ingen roll, tycker jag. Så att egentligen är det väl bara en siffra. Men samtidigt så är det ju 40. Alltså, när man var 20 och träffade de som var 40 så
var gammgubbe.
Ja, men då var de ju nära döden. Liksom.
Känner du dig nära döden nu?
Nej, verkligen inte. Jag mår bra, måste jag säga. Ska inte klaga.
fordon?
Oj, ja, jag har ju en bil.
Ja, så vet du inte vad det är riktigt.
Jo, en Volkswagen, en Tiguan har jag. Alltså, jag har en jäkla motorpark, känner jag.
Jaså?
Ja, moppebil står väl på mig också, min dotters moppebil. Till salu nu, så mm-hmm. att, hör av er.
Gör lite reklam här.
Exakt, vad har vi mer? Jag har ju en vattenskoter har jag som är ett par år. Sen köpte en stuga här 2 år sedan. Då fick man ju ta över jordfräs och åkgräsklippare. Så att...
En fördom här för mig då, det är att du inte är särskilt händig.
Du har alldeles rätt faktiskt. Men jag klarar av att köra gräsklipparen i alla fall.
Det är starkt.
Men jag är, nej, det är sant.
Tjänar mer än en riksdagsledamot. Och en sådan har ett arvode på 65 000.
Du tror att jag gör det nu?
Ja, du får svara ja eller nej eller veta hur det passar.
Nej, verkligen inte. Men jag har gjort det under min...
När var som bäst betal? Var du i Riga när du var i KHL?
Ja,
eller?
Såklart så var det ju bäst av kontraktet liksom. Betalt. Det är ju ingen snack om det.
Var det därför du drog utomlands också? För att tjäna lite mer pengar?
Alltså, jag började ju, om man säger hockeymått mätt. Fint ord.
Ja.
Så känner jag att, ja, men jag var ändå ganska gammal för när jag började tjäna pengar. Så att man ville också skrapa ihop lite grann av det de sista åren man var kvar. Men det var ett sjukt tufft beslut att ta och lämna Skellefteå som var då, vad var jag, 31 tror jag. 32 kanske. Antingen åker man till KL eller så stannar man kvar i Skellefteå där jag hade det skitbra och trivdes jättebra. Men samtidigt så hade jag inte spelat någonting utomlands förutom med Tre Kronor då. Så att det lockade väldigt, väldigt mycket. Men det var många sömlösa nätter.
Ja, och sen väljer du Riga. Det blir en säsong där. Mm. Hur ser du tillbaka på den tiden att det ändå blev en utlandssession under spelarkarriären?
Fantastiskt måste jag säga. Det var ju väldigt nervöst. Det fanns väl lite intresse från lag längre in i Ryssland som man kanske hade kunnat känna lite till. Längre in i Sibirien där, men ja. Min dotter alltid bott i Övik, kände att det var närmare och det gick direkt flyg från Umeå faktiskt till Riga. Så därav så föll valet på det. Det var väl ett stort beslut. Det var ju, men samling 17 juli kommer jag ihåg. Mitt i sommaren då.
KHL kör de försäsongsträning, att de började tidigt.
Ja, den natten sov jag inte mycket innan jag åkte upp till Umeå. Så då funderade man om man höll på med.
Nervositet?
Eller? Ja, väldigt mycket. Alltså jag är ju... jag är ju en känslomänniska liksom. Det är antingen så känslor blir stora. Så att självklart var det ju, det var jobbigt, men på något konstigt sätt komma till något som man, jag pratade om kontroll också, till något som man inte hade kontroll på. Men det tog någon dag så kom man in i det där. Och det var en jäkla upplevelse måste jag säga.
Hur mycket tjänar du på en säsong i KHL?
Oj, bra fråga. Ja, men
har du koll på siffran eller vill du passa på den?
Ja, jag tror jag passar på den. Men vad ska jag, för mig hade det tagit kanske för att få ihop nettopengarna kanske av lönen jag hade i Skellefteå då, hade jag tvungen att spela 2,5-3 år till med den lönen i Skellefteå.
Att lämna Skellefteå då, det var ju på något sätt uppstarten för dem att bli en maktfaktor i svensk hockey. Du har ju ett SM-silver med dem också. Mm. Var det just tufft, du hade C-et på bröstet, det kändes som att de var på väg att bygga någonting väldigt stort som jag var inne på. Att då dra utomlands. Många sömnlösa nätter, säger du.
Ja, nej, men såklart var det det. Man hade väl uppvuxen i Boliden, 3 mil utanför Skellefteå, i gruvan där.
Flyttade. Du föddes i gruvan alltså?
Ja, men det gör man alltid på där. Man ser inte ljuset förrän man är 12. Nej, men en fantastisk uppväxt så där. Jag spelade i Boliden hela min tid tills jag flyttade till Övik på gymnasiet. Så jag spelade aldrig i Skellefteå, men mycket kompisar kvar där hemma och familj och sådär. Så att det var oerhört kul att komma hem till Skellefteå och spela där. Och ha kompisar och familj på läktarna när man spelar varenda match. Liksom. Så att, ja, det var ett svårt beslut. Jag trivdes som fisken i vattnet i Skellefteå. I allt från hockeyn till utanför. Så att.
När du växte upp, var Skellefteå laget i ditt hjärta då?
Ja, men vi var ju där och kollade på mycket matcher och stod på läktaren och kollade på Johnny Forsman och Micke Granstedt och
de legendarerna.
Ja, men exakt. Ja, Robban Larsson sköt som en häst.
Så. Din favoritplats?
Jag måste väl säga, det är en ganska ny plats. Jag köpte en stuga som sagt för 2 år sedan uppe i Skellefteå. En liten havsvik där. Det är fantastiskt att kunna vara. Första sommaren på, sen jag flyttade därifrån var jag där i ja, men 4 veckor i sträck nästan. Och det blir en helt annan eftersom jag har mycket kompisar kvar där och sådär. Så är det ju fantastiskt kul att ha ett litet andningshål i livet. Så det är ju...
Men basen har alltid varit Örnsköldsvik?
Ja, vart jag än har varit och spelat så har det varit så. Ja, min dotter har alltid bott kvar där i Örnsköldsvik. Så har det blivit.
För hon har spelat ganska stor roll i dina klubbval under karriären.
Ja, verkligen. Jag har som alltid försökt kombinera vara en bra pappa och satsa på ishockeyn. Det är väl kanske inte alltid det lättaste, men jag har väl hållit mig hyfsat runt om och där jag känner att man kunde ta sig hem hit eller hon har kunnat åka själv, vilket hon gjorde i unga år ibland, så att det var ju stort.
Har du några konkreta exempel på när du hade en drömklubb som ringde och sa att ja, men nu vill vi att du kommer hit, men du kände att det var lite för långt bort från Örnsköldsvik för att du skulle kunna tacka ja?
Ja, men ja, drömklubb. Men när man säger det. Det var ju något år där när man fick lite förfrågningar. Jag vet att HV71 var på med något år där. När HV var riktigt, riktigt bra. Och då landade det väl i att jag satte mig närmare min dotter. Och det är väl ingenting. Det var ett alldeles rätt val. Absolut. Och det är ju... Men det har funkat bra. Man har ju varit beroende av folk runt om en. Liksom. Ja. Började pappa när man var 22. Liksom. Eller just innan man blev 22. Det året. Så att hon har varit med runt i hockeysvängen.
Lärde det dig att bli vuxen snabbt och kanske även växa som hockeyspelare väldigt tidigt?
Ja, jag tror att... Ja, svår fråga. Men det har väl alltid varit något man... Jag har svårt att säga hur det skulle vara utan, men hon har spelat en stor roll liksom alltid i... Ja, men när man hamnar i Timrå och flyttar tillbaka... Skellefteå, det är mina föräldrar. Så man har alltid varit beroende av folk runt om mig, liksom. Som har ställt upp jättemycket. Allt från hennes mamma till morföräldrar. Och min syster bodde med mig här ett tag i Övik också för att få ihop det.
Då var du på toppen av din karriär.
Oj. Uff. Alltså, det är svårt att säga en viss säsong, men man har lite så här. Jag kommer ihåg första halvan av säsongen i KL med Riga gick det sjukt bra tycker jag. Och det kändes jäkligt bra. Kände att jag kunde hantera ligan och hantera liksom spelet och möta liksom stora spelare. Och även vi spelat VM i Quebec där, vilket var skitkul trots att det blev 4. Då kände jag också att fasen, man klarar av det här liksom. Fast det stod stora stjärnor på andra sidan, så att, men rent säsongmässigt, jag vet att alltså, om man ska dra till en hel säsong, så mitt andra år i Skellefteå, jag tycker att jag var bra fram tills skadorna började komma också där. Hittade väl en roll som passar mig. Sen hade jag de runt om också som har stor del i mitt kontrakt.
De var rätt okej.
Ja, precis. Så att jag nog skyllde Jocke lite pengar, tror jag.
Oj då.
Av mitt kontrakt i KL.
Jocke Lindström alltså.
Ja, exakt.
Men ditt stora genombrott, och det måste man ändå säga, är i Timrå. Ja. Lämnar Modo 2005 för länsrivalen Timrå. Du har ju 2 fina säsonger där verkligen. Du blir landslagsspelare också. Hur tacksam är du till Timrå som gav dig chansen?
Nej, men det var jättekul. Det var året efter att lockout här i NHL när alla var hemma här i Modo. Där vi hade typ ja men 6-5 nästan som gick runt på, så att kände väl att då var det dags att göra någonting. Och då var det ju faktiskt ganska nära att åka upp till Skellefteå igen till Allsvenskan, eller igen, men för första gången liksom. Men då dök Timrå upp med nubben och tänkte, ja men jag håller mig kvar så länge jag kan i SHL. Fick chansen och det är ändå hyfsat nära. Så att, men det kändes bra direkt jag kom dit med nubben, Lillkenta och ja men Tord Johan som var fystränare där, och samtidigt så hade jag ju Niklas Norgen skulle spela där, men han skrev ju på för NHL och drog just innan säsongen. Men
var lite sur på honom då?
Ja, men lite grann så där, men det får vi väl prata ut om någon dag.
Ni är goda vänner ska vi tillägga, ja, här i podden. Men var det svårt när Kent Nubbe Norberg la fram kontraktet där och sa, vill du komma hit Fredrik? Eller kände du direkt att det var rätt?
Jag kände att det var rätt ganska snabbt, att man fick en chans till att, det var därför jag åkte hit. Chans att stanna kvar i SHL, samtidigt så har jag sett liksom hur, vilken väg typ Niklas Norgen hade tagit också när han kom till Timrå och vad de hade gjort med honom. Styr var där, Per Styr som gick hockeygymnasiet med i Modo, och samtidigt så skrev jag Mattias Wennerberg på också från, så det blev såklart enklare. Men jag kände väl direkt när jag kom dit, och det, de var ganska tydliga också vad som behövdes göras för att jag skulle bli bättre liksom.
Du är inne på den där lockout-säsongen när Modo har ett superlag, får man verkligen säga, 04-05. Hur var det att dela omklädningsrum med alla de där stjärnorna när du var så pass ung ändå?
Ja men galet. Alltså det kom ju bara en efter en, och man tänkte att hur tusan ska man hantera det här? Hur ska man ens få lite istid? Men det var fantastiska människor, och man märker att det är, de är ju vanliga människor också. Och sen såklart så har man ju ja men det är ju svårt att slå sig in i ett sånt där lag. Men jag fick ju faktiskt starta med tror jag Andreas Salomonsson och Foppa i en line i premiären i campus. Så jag var ju med på den line-upen. Jag skulle ha haft blöja på mig då, tror jag.
Men de där profilerna ändå, det måste ha blivit en speciell gruppdynamik under den säsongen när det var så pass stora namn som kom hem.
Ja, men jag tycker ju att alla hanterare, alltså oss som inte spelar så mycket, så alla tog hand om oss väl, och ja, det är ju fantastiska människor. Det är väl kanske därför de har gjort, kommit så långt i den här karriären också. Så att man kände sig aldrig att man, självklart ville man spela så mycket som möjligt, men det var häftigt att få vara med och titta på ganska mycket, men lite grann fick jag spela i alla fall.
Och Timrå där, du får spela med din kusin Jonathan Hedström, Rico Hall, det är ju en rätt bra kedja som du var i där. Hur bra, du pratade om Dynamo Riga, att det var din bästa, att halva den säsongen var din bästa tid kanske, och även i Skellefteå. Men där och då när du får dra på dig landslagströjan och du spelar i den där kedjan och är så pass bra, hur upplevde du hockeylivet?
Främst så var det väl Jonte kommer och Ricko kommer mitt andra år i Timrå. Första året så var vi ju...
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Timrå hade ju också ett kanonlag lockout-året som hade tappat mycket. Jag tror att vi missade precis slutspelet, men det året fick jag spela mycket, och jag kände att jag hade fått en helt annan studs i benen liksom, en helt annan fart. Och det var det första de sa när jag kom dit, att vårt fokus ligger på att du ska träna för att få snabba ben, eller snabbare ben. Snabba ben kommer jag aldrig få, men snabbare ben. Och det var som att jag vet inte om det är mycket mentalt eller om jag kände när jag kom ut på isen att jag hade bättre fart faktiskt. Och därigenom så ja, orkade lite mer och att man kunde komma snabbare in i situationer, och då brukar jag kunna lösa den då med spelskallen så där. Och sen är det ju att jag kom med i landslaget, är ju, det var ju via ett bananskal. De skulle spela i Timrå, det blev sjukdomar och då tog de in mig, och sen var jag kvar i landslaget ett par år, så något rätt måste väl ha gjort. Så att...
Ja, det var ju inte bara att det var liksom tillfället att de var på plats som gjorde att du fick dra på den. Du var en ganska okej hockeyspelare också, måste man säga.
Ja, men jag fick chansen när de var där, och ja, jag lyckades göra mål också första matchen mot Slovakien där, och det var ju fantastiskt. Så att det var väl helt rätt val av mig i karriären så där.
Och sen är det den där kvartsfinalserien mellan Timrå och Modo, en av de mest, man måste säga, ikoniska faktiskt i elitseriens historia. Det heter ju elitserien SHL här, det vet väl de flesta faktiskt också. Ja. Men den serien, det känns som att det finns så många personliga möten och duster. Jag tänker kanske på dig och Per Svartvadet bland annat. Det finns ju en tackling där som upprörde rejält i Timrå i ett match 3, tror jag att det var.
Ja. Men så är det ju, det är liksom, jag kommer ihåg också, jag hade någon tackling på, tror jag, på Peter Öber som inte var så snygg heller. Jag vet inte om det var under den matchserien sådär, men det hände ju i hockey liksom, och jag vet inte, slutspel blir väl större grejer. Så att, det var ingen stor grej, men just den serien var ju, det var mitt andra år i Timrå, och då hade vi ju, ja men ett riktigt bra lag och kände att vi hade fått ihop det bra. Det var ju... jäkla häftig grej att få vara med om den matchserien liksom, med intresset var ju fantastiskt, och jag tycker än idag att vi var bättre, får man säga.
Det får man säga, ja. Men det, hela Västernorrland vibrerade ju, och det kändes som att Timrå och Modo stod ju på toppen av svensk hockey där och då.
Ja, exakt.
Var det den moraliska finalen rent utav?
Men ja, vi har pratat om det här mycket efteråt, både med några i Modo och några i Timrå. Det kändes som att den som går vinnande ur det här kommer ha fantastiska chanser att vinna och komma ut vidare i det här slutspelet. Så det var en jättetung förlust, absolut. Vi skötte ribban och det vänder, och så sen gör Modo ett fint mål med Sten och Perra där. Men ja, man får hantera förluster också, det är som bygger en som människa också.
Det började ju läcka ut uppgifter där att du var klar för mod också. Under den kvartsfinalserien, var kontraktet påskrivet med överklaget?
Nej, verkligen inte. Så är, men det funkar lite grann så. Det dyker upp lite vilka som är intresserade när kontraktet går ut. Så att jag hade verkligen inte signat på något kontrakt sådär. Men sen kanske man hade det lite grann i huvudet att man ville. Men det tycker jag inte påverkar någonting. Jag tycker att... vi spelar bra som lag, och jag tycker även jag spelar helt okej under den serien, matchserien som tyvärr slutat Modo vann.
Nej, jag behöver inte ens komma ihåg öppettiderna. Är jag vaken så har de öppet.
ICA Kvantum Nacksta, lite öppnare.
Din största motgång?
Oj. Nej, men när man ser, det är nog det där att man inte ja, men att man inte fick avsluta på sina premisser liksom, att man ja men så här, nu har jag 5 matcher kvar, nu ska jag ju verkligen ta suga in det här, men så blev det inte. Det är väl kanske den stor motgång. Ja, sen rent förluster eller ska man, ja, fick chansen att spela 2 VM, 2 fjärdeplatser liksom. Ska man börja grotta ner sig i det, då får man ju se som en stor förlorare. men så är det ju, så sporten är ju så. Sjukt små marginaler, och självklart så hade jag jag har inte lyckats vinna något, men sån är sporten.
Men du hade gärna velat haft att avsluta, komma ut på isen, tacka publiken och säga hej då till sporten.
Ja, jag vet inte om så många tackar publiken, men just säga hej då till sporten och bygga det för sig själv liksom, att det är över sådär. Så att det var ju, Jag förstod det väl kanske på sommaren där att det här kanske inte, läkaren sa också att ska nog vara försiktig med, men man tjurar ju på det. Jag hade inget kontrakt heller och testtränade lite grann med Övik hockey och sådär. Det funkar en vecka, så jag var tvungen att vila en vecka, liksom sitta hemma med huvudvärk och stel och sådär, för att just närkontakten och så.
Du kämpade ju på till november också.
Ja, precis.
Den där perioden och de där månaderna, är det lite som kanske Peter Öber har vittnat om, att det fanns en konstant huvudvärk där och att det tog väldigt lång tid till att kunna känna att jag kan börja promenera, jag kan börja jogga, nu kan jag gå till gymmet. Att det var så pass många steg som behövdes tas för att du skulle kunna komma tillbaka också.
Nej, det, alltså för mig var det, jag kunde ju träna hur mycket som helst egentligen i gymmet, som det kändes skitbra. Det var mer när jag kom ut på isen och lite kontakter, och man är ju ute i vissa situationer i hockeyn liksom, som man inte, det blir mer kontrollerat i ett gym och sådär. Så att det var väl egentligen det som de avrådde mig från, och just de här kontakterna, kollisionerna liksom, att man ska få en tackling när man inte är riktigt beredd eller, och så. Så att rent träningsmässigt så var det ju inga problem utanför isen.
En okänd talang.
Oj, jag vet inte om jag har någon. Vad kan det vara?
Trixa med vattenskotern.
Nej, det klarar jag inte ens av. Man är ute och gubbkör liksom. Nej, jag måste vara tråkig. Jag tror inte jag har någon okänd talang sådär.
Du får säga pass på den kanske.
Ja, pass.
För du har ju en talang som influencer. Men den vet ju alla om.
Nej, men det där är många som... Ja, jag vet inte. Jag använder mina... Jag tyckte det är kul med sociala medier. Man kan ju liksom... För mig har det blivit en... få ut lite idéer som kommer upp eller situationer.
Utlopp för kreativiteten.
Eller, ja, men kanske. Exakt. Jag måste få göra något ibland med tankar och sånt som kommer upp. Och det är mycket situationer i livet man ser, eller ute i världen, eller på gatan. Kan ju vara dålig gata eller något man kan göra narr av.
Bästa spelaren du spelat med?
Spelat med och som har betytt mest, så har vi tillbaka igen till Jocke Lindström. Måste jag säga. Under en hel säsong så fick jag väl äran liksom att spela den kedjan med Mikko Lechner också, som hade ett bra år. Men just Jocke är ju, det är nog inte bara mig han har gjort bättre liksom. Så att det var Jocke där, men sen såklart lockoutår i Modo med Foppa och Marcus Näslund och Sedinarna, och det är ju men då var man inte så delaktig liksom. Men,
det är ju stjärnspäckade namn, men Jocke Lindström betyder mer för din personliga utveckling kan man säga.
Ja, men det tror jag. Jag fick ju chansen också i Modo, den chansen med, som jag sa, spela någon match med Foppa och sådär, men jag tog ju den inte riktigt. Jag tror att jag var alldeles för, tänkte för mycket liksom. Ett tag under den säsongen spelade med Sedinarna också. Tycker att det gick helt okej, men samtidigt så tog jag inte den chansen fullt ut heller. Men det är svårt att hantera också när man får mycket mentalt i den sporten.
Bästa spelaren du mött?
Ja, men det är nog under tiden i KL när vi mötte Radulov. Han spelade då i, vart spelade han? Spelar roll vilket lag han var.
Det är ett ryskt lag i alla fall.
Exakt.
Kan jag säga.
Men han var ju, jag tror att han spelade, men måste minst spela 35 minuter den matchen. Och var lika pigg varje gång. Så att då funderade man liksom, vad har han gjort och inte jag? Men han var fruktansvärt bra under det året och när man mötte honom. Och sen såklart så jag har haft äran att få möta Foppa också, men han kanske inte var i sina bästa dagar, men då spelade jag i Skellefteå.
Var det speciellt att se Foppa på samma is som du var på?
Jo, men det, lite grann så är det ju när man växer upp hemma i Boliden. Det var ju som då han kom upp och intresset började väl komma för mod och på grund av både Peter och Marcus liksom. Så att under den tiden så var han lite av en idol under några år där, när man kom in i hockeyvärlden själv. Så att, och de åren han gjorde där borta i NHL, så, eller båda de två, är ju helt sjukt.
Ett val inom hockeyn du ångrar?
Nej, men Den där frågan har man ju fått tidigare. Det är ju inte... Jag har inte tänkt så att man ska ångra någonting. Liksom. Jag tror hellre att jag har lärt mig grejer kanske av... vissa beslut eller ångra. Då får man ju sitta och liksom, tänka igenom hela livet. Eller vad säger. Men så absolut tänker jag inte. Jag känner att jag har inte ångra något beslut sådär.
Vi återkopplar till när du går från Timrå till Modo igen. Kände du att nu med facit i hand att du kanske ska stanna till Timrå och fortsätta bygga med det? För säsongen efter så såg ju Timrå ut just Modo. Och ni är väl kanske inför den säsongen 07-08 favoriter. Magnus Wärmron kommer hem. Per Holberg kommer hem också. Jag vet att det finns en poster i Fjärrvänscenter med er tre när ni ska bestiga ett berg där. Klassisk tavla där nere. Men kände du att Modo var helt och hållet rätt, eller skulle Timrå kanske ändå kunna varit ett bättre alternativ där och då i det skedet av karriären?
Oj, svår fråga. Det är lätt att tänka tillbaka, men jag tycker att det året var ändå, ja, vi gjorde en bra säsong och jag själv gjorde minst lika bra säsong som jag hade gjort i Timrå. Fick spela VM efter det också, men nej, alltså jag tycker inte det. Det var väl nästan mer år två i Modo där när man, jag vet inte, jag kände att jag, Modo hade sina killar på sina platser liksom. Det var ju då började jag väl känna kanske att fasiken, vart ska min karriär gå vidare här nu, så måste jag ta mig kanske vidare, för de har satt ju på längre kontrakt. Och bevisligen så var de ju bättre än mig. Just där och då i där klubben där. Så att då var det ju bara att se sig om. Jag skrev 3 år med Modo. Men efter år två så bröts kontraktet. Där jag tog upp frågan med Mäcke och vi diskuterade lite fram och tillbaka och sådär.
Eke Holmberg ska vi säga.
Exakt. Och till slut så kom vi väl fram till att, eller ska man säga, men Modo gick med på att bryta mitt kontrakt. Och jag åkte till Skellefteå. Och det tog fart igen. Så att något rätt gjorde.
Timrås grannsdagar där då.
Mm.
När de går långt i slutspel och har ett väldigt bra lag med många finländare. Jag vet att Sanni Lindström har pratat eller skrivit om i sin blogg att Nubben hade ju löfte där om bubbelpool och om de skulle ta sig långt och vad det var. Minns du någonting av Nubben där som han skulle bjuda på om Timrå tog sig hela vägen?
Ja, men det var en väldigt... Jag kommer ihåg när jag skrev på för Timrå. Jag skrev 2 år direkt. Och det var ju, alla hade ju... Nubben sa, ja men... Alltså jag spelade ju knappt i Modo. Eller det var ju som att jag skulle slå mig in här. Och det var ju att, ja men... Ja, så man... Om man gör landskamper i Timrå, då får man ju spela med Easton. Easton-klubben var ju stekhet då. Och vi i det första året i Timrå så hade vi Montreal. Jag tyckte inte om dem så mycket, men jag tycker jag fick till dem. Men helt plötsligt stod jag där och var landslagsman. Och såklart, så då frågade jag ju, vart är mina Easton? Så att det var väl kanske, ja.
Du fick aldrig Easton?
Jo då, de kom ju. Jag spelade med Easton hela året efter det.
Trots att de var dyrare än Montreal då? Nu ben slantade upp för
det. Ja, men vi hade det ju på kontrakt. Sen tror jag inte att jag...
Men där stod det i kontraktet till och med?
Nej, det gjorde det inte. Det var ett handslag, men... Han höll sitt där. Sen tror jag inte att jag var den mest betalda spelaren just då. Jag hade ingenting att komma med när jag skrev det 2-årskontraktet. Så att det var väl, så var det där då. Att spelade du till Kronor och fick spela med Easton.
Hur mycket tror du Nubben har betytt för Timrå egentligen under alla de här åren?
Hur mycket som helst. Alltså det är ju, hur många år han var där. Sen har han ju bara både
2 vändor också.
Ja, exakt. Så att väldigt mycket. Nubben är Nubben. Det är mycket känslor och det är mycket, men jag gillar det. Han var ganska rak med mig, eller väldigt rak, och sen väldigt bra diskussioner och men ett stort hjärta till hockeyn. Han har byggt mycket där i Timrå och gör fortfarande. Man märker verkligen att hjärta bultar för Timrå. Men det är, han har ju brakat in i omklädningsrummen många pauser och låtsas titta på oss när han tog vatten och eller låtsas ta vatten och titta på ett blängde liksom, att nu var han riktigt förbannad. Men det, han
det var inga brandtal alltså, det var mer den här blicken att nu är
han
illa ute.
Han blev förbannad vet du, och då kom han in där ibland och blängde på sig paus. Men det tror han att sluta med, säger han, enligt han själv.
Tror du på honom?
Ja men faktiskt, men en grej är också att han såg nog inte mycket tredje perioder när jag spelade. Han är så sjukt nervös. Att
ja, det gör han ju fortfarande inte.
Ut och gå på parkeringen och då körde han väl sportradion, men nu tror han kör
mobilen, ja. Ja. Gå till kansliet och sätter sig.
Ja men det är härligt. Det är ju en profil måste jag säga. Så att, Timrå ligger mig varmt om hjärtat. Det är kul att vara dit och jobba i andra sammanhang. Och alla är lika trevliga och glada runt om.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Mm. Ja, nu inspireras man inte så mycket. Men när man var yngre så fanns det egentligen bara... Alltså Mario Lemieux har ju varit en fantastiskt stor idol. Och är väl fortfarande. Kommer ihåg när då blev jag ju starstruck första gången. Måste jag väl verkligen... Vi spelade VM och vi skulle ut till en match. Och samtidigt hade väl Kanada spela innan eller var det där i korridoren. Och han var väl i ledarstaben på något sätt. Och jag mötte honom där i... Och han sa liksom, good luck. Okej, okay. Tack Mario.
Stå päls.
Ja, men det var mäktigt faktiskt. Och det var ju en sån här man... ja, det sändes inte så mycket matcher liksom på... Det var på Kanal 5 ibland. När man var den åldern, högstadieåldern. Så man låg hemma hos mormor och morfar på nätterna. För att de hade kanalen där i hyreshuset. Där. Och då såg man ju mycket på Pittsburgh. Jag tror till och med jag har kvar något VHS-band hemma med... Pittsburgh Penguins.
Mäktigt.
Mm, faktiskt.
En klubb du inte gillar.
Oj. Alltså man har ju inte riktigt någon sån här... Man har inte riktigt de känslorna så där i... Tycker jag. Det är ju lätt liksom att ha...
Innan vi satt oss...
Jag skulle vilja vara den här. Jag sa det med hemma i Skellefteå när man kompisarna satt på läktaren och man märker liksom att hur engagerad supporter man skulle vilja bli en sån en vacker dag. Tänkte också när jag spelar liksom. Men det är sjukt svårt när man har lagt av och man sitter och... Det blir mer man sitter och kollar på detaljer och typ där löste de snyggt än att...
Du har aldrig varit någon som ställt dig på ståplats och skanerat?
Nej, det har inte hänt än, men men någon gång man har varit och kollat på hockey-VM liksom, som supporter, då kan man ju leva sig in i lite grann sådär.
Jag tänkte innan vi satt oss här i poddstudion som vi har byggt upp här i Örnsköldsvik med en korp framför oss och allt vad det nu är, att Björklöven kanske, med tanke på född utanför Skellefteå, varit i mod och Björklöven är ju en antagonist i båda de här klubbarna.
Mm. Nej men faktiskt inte. Nu kommer jag få skit igen av mina vänner här i Skellefteå men jag har en rolig historia om det här faktiskt. Det är ju att under ett år tidigt, måste vara år 2000 kanske, så blev jag utlånad till Björklöven, skulle spela 6 matcher. Du ska till Björklöven spela matcher. Ja, men det är väl inga problem. Ja, okej. Okay. Första matchen var ju satt sin buss upp till Kiruna liksom. Andra matchen var ju Skellefteå borta.
Oh.
Och då började jag tänka, det här är då mina kompisar sedan barnsben, vissa av dem och några som har lärt känna, som inte spelar hockey, men de står i klacken alltså. Det här får jag höra än idag när vi har våra årliga träffar med kompisarna att ja, fan, då spelar jag Björklöven.
Du får håna dig efterhand.
Ja, men ungefär. Alltså. Så blir jag straffad för det fortfarande. Så att, nej, jag kan inte säga att jag har något agg egentligen mot Björklöven. Jag skulle vilja ha upp Björklöven i SHL.
På tal om kompisgäng, det är ju ett gäng 79 som ses rätt ofta med Jocke Grumberg bland annat, Niklas Nordgren och några till. Det har blivit en härlig klick av hockeypersonligheter.
Ja,
måste man säga.
Verkligen. Det var ju samma årskull som flyttade till Övik på hockeygymnasiet och vi har väl blivit riktigt tajta. Det tror man blir så där när man många kommer utifrån. Man bor vägg i vägg i lägenheter och sen är det många av oss som är väldigt social och gillar att ha kul. Så att vi har faktiskt sett, jag tror att det 20 år i rad liksom. En gång per sommar där någon är ansvarig att styra upp. Och såklart så kan inte precis alla, men vi har haft en riktigt bra uppslutning. Vi lyckas se så ha. Men jag kan ju tillägga att det som blivit lugnare med åren.
Alltså.
Och hur blir vi äldre?
Nu när alla blir 40.
Ja, men typ. Ja, man orkar inte lika mycket. Det blir tidigare kvällar.
Den förolämpningen hörde du oftast ute på isen.
Oj. Det är samma där. Det är de som inte har varit ute på isen tror liksom att det, man åker runt och tänker på det där. Eller, ja. Man har säkert sagt något också i stridens hetta, men det är inget speciellt jag kommer ihåg sådär. Men det, jag tycker själv att jag var som bäst när man var lite småarg och frustrerad. Eller man älskade spela. Jag kommer ihåg också, men vi mötte Färjestad i något slutspel med Skellefteå. Man hamnade bredvid teckning med bredvid Emil Kåber liksom, och så innan pucken släpptes så högg han direkt över foten liksom. Det gjorde ju sjukt ont. Men det triggas med en. Jag blev bättre av det här, men nej. Nej, ingenting jag kan komma på rak arm så.
Det fanns ingen som käftade väldigt mycket där ute, som en liten retsticka som du ofta stöter på.
Ja, mer eller mindre så är det väl de som pratar ute på isen, men jag tror att man ja, man är inne i det så mycket så att man egentligen inte tänker på det. Sen är det utanför isen så är det ju lugnt liksom.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Äntligen får jag frågan.
Som du har väntat.
Jajamän, nu hör du. Nej, men jag tycker att senaste åren, det här är något som jag stör mig på när jag, ja, men jag sitter hemma och ser väldigt mycket hockey. Får jag mycket skit för hemma också i och för sig. Så att ni kan tycka synd om mig där hemma i, ni som lyssnar på. Nej, men jag ser mycket hockey, men jag tycker att det är, alltså det här med att man försvarar sitt egen målbur genom att backarna har använt, de håller ju mer klubban i, ja, men man boxar ut. Och nu sätter de ju klubban i bröstet på spelarna hela tiden.
Nu kan vi säga för lyssnarna också att du har händerna som att du ska crosschecka någon.
Och så är jag röd i ansiktet.
Ja. Riktigt förbannad. Ja.
Nej, men när forwards vänder upp från hörnet och ska ta sig in mot målbur för att, ja, men, göra mål eller skymma. Eller, så 9 av 10 gånger så smäller det en crosschecking i, upp i bröstet på spelarna. För backarna får boxa ut runt målet. Det tycker jag gör att, jag tror att man skulle, det måste krävas en större utmaning för backarna också, att bli en mer kampsituation för att stoppa och komma in framför mål. Eller även för forward så gäller det att ta sig dit. Jag tror att man kan få se mera mål. Alltså det blir mer trafik framför mål, mer rörelse. Nu är det, många är väldigt duktiga på att boxa ut och skydda sitt eget mål. Vilket är bra. Men
ska det rendera i 2 år?
Jag tycker direkt det. Alltså klubban på isen i en hand och sen kan du stoppa spelet ändå liksom. Men väldigt mycket är det ju crosschecking-situationer för att det är inte de här klassiska hårda grejerna, men just för att boxa ut. Och du kan ju tänka dig själv när du vrider runt i hörnet och ska ta fart för att ta dig in på mål och skymma, då får du en crosschecking liksom i bröstet, det blir ett tvärstopp.
Det känns som att det har funnits fler och fler situationer också när den där klubban har gått upp på haka eller ansikte, eftersom att den är ofta vid brösttrakten som du är inne på. Så kan den styrs upp på axelkåpan och sen upp i ansiktet.
Exakt, så att vi tar bort det nu va?
Ja, vi bestämmer det här och nu. Eller kanske vi skickar en passning till domarbasen.
Ja, men jag tror att de kämpar hårt med det där också för att förändra. Det är ju, ja, man har väl sprungit på någon domare och sådär. Och jag tror att de kämpar hårt för att också jobba med det där. Och, ja, jag vet inte. Det är en grej i alla fall som jag har tänkt på.
Ett lag du gärna hade velat spela för?
Pittsburgh Penguins.
Det är alltså hjärteklubben kan man säga.
Ja, men det måste man väl säga. Ja, men då när man låg där hemma och mormor och morfar på madrass framför tvn liksom och såg de här klassikerna med Mario Lemieux i spets. Det var ju stort.
Sörjer du nu när Phil Kessel verkar ska bli borttradad den här sommaren?
Nej, nu jag har ju inte liksom de känslorna för Pittsburgh nu, utan det är bara när Mario var med liksom.
Där är du om 10 år.
Om 10 år då är jag 50 år. 5-0. Oj, Vad gör man då? Ja, jag hoppas att jag har byggt upp något. Det är väl tanken med att börja starta mitt egna företag, att man ska kunna bygga upp något inför framtiden också. Nu har jag kört sedan i oktober, så att det är väldigt nytt. Men att man har hittat sin väg, jag tror att då har man hittat sin väg, vad man verkligen vill göra. Nu kan det ibland kännas lite spretigt, man hamnar lite olika grejer och sådär, men jag gillar att ha grejer att göra, så att jag är inte orolig liksom att, men jag tror att man är mer, ja men att man har kunnat byggt upp något eget.
Du kommer inte vara någon restaurangpamp här i Örnsköldsvik, du har ju gått in i den branschen det. Nu med en restaurang som öppnar upp här om ett drygt år.
Du säger någonting där. 10 år kanske man är nya mälker liksom.
Varför inte?
Ja. Nej, ja exakt. Det är en kul grej. Jag ska, på väg att öppna restaurang jag här i Örnsköldsvik med några andra.
Strandkajan.
Exakt. Men det är väl också en liten dröm. Många många funderar ibland. Vi ser dig överallt. Alltså. Men som sagt, jag gillar att vara inne i grejer och ha grejer att göra. Och känna att jag behöver göra det för mitt driv. Liksom. Men det där startade väl egentligen med att en kompis från hockeygymnasiet och även nu en av mina bättre vänner, Magnus Gestrin, också gammal hockeyspelare, har väl, det är väl sista 2-3 åren vi är väldigt sociala, både jag och Magnus, så att vi har ju varit ute och rest lite och hamnat på ställen liksom. Tycker att vi saknar, behöver fler i den kulturen här i Övik. Och vad gör man då? Jo, man försöker starta sitt eget när man har möjlighet. Så vi har hållit på med det här i drygt 2 år och sen fick vi chansen av Marcus i sitt, Marcus Näslund i sitt hus han bygger nere i hamnen, strandkajen där.
Det är ett fantastiskt läge måste man säga. Vad är visionen egentligen med strandkajen?
Visionen är ju att vara med och utveckla. Det blir som ett litet nytt centrum i stan med inre hamnen där. Det blir en till restaurang. Fler grejer på gång, att det blir ett litet restaurangstråk. Vi vill skapa liksom att lite av ett vardagsrum för Övik. Lite mer att det blir mer social egentligen. Ett ställe man kan komma själv och hänga och man börjar surra med någon. Det finns ju inte riktigt någon. Det finns ju inte ens en hotellbar, lounge att sätta sig och hänga. Det är kanske med åldern man också. Då får man
gå från nattklubb till,
ja, men exakt,
den här baren, pubben.
Nej, så det blir en restaurang och ena delen blir en loungebar, cocktailbar.
Faktiskt blir det dags för oss att säga tack och hej.
Redan?
Ja. Det var väldigt trevligt att sitta här och prata lite med dig och korpen som vi har framför oss.
Tack.
Och jag hoppas att jag har en VIP-inbjudan nu till strandkajen framöver.
Ja, du får ett åkband.
Fantastiskt. Det är ju så att våra gäster får avsluta podden med en låt.
Oj. Ska jag sjunga eller?
Nej. Det hade ju varit fantastiskt kul faktiskt om du väljer att göra det. Men du får också välja om du har någon hit som du har lyssnat mycket på. Eller kanske det är något undangömt alltså, i låtkistan.
Alltså musik, jag är väldigt bred här. Det är inte så att jag har lyssnat jättemycket på musik, men vad ska man välja? Ja, vi kan köra med Petter. Lev nu, dö sen.
Bra motto, måste man säga.
Tack.
Och till alla er som har lyssnat på den här podcasten, har ni några reflektioner så är det bara att mejla mig adam.johansson@mittminne.se eller hör av sig på Twitter. Nästa måndag är vi tillbaka. Vi säger tack till Fredrik Varg och tack till er som lyssnar på det här. Hoppas ni hänger med oss den här sommaren. Det är några avsnitt kvar innan vi avrundar helt och hållet.
Jag säger, lev nu, dö sen. Tänk inte något mer på morgondagen, även om regnet bara öser. Har varit där på botten, ja det löser sig. Det skiftar snabbt även om månen ligger över dig. Se mig flyga, se mig dyka, se mig glida runt. Rakt igenom, upp och ner, genom tid och rum. Har jag blivit dum? Finns inga hinder nu. Slutet av dagen, jag skiter i vem som vinner nu. Jag har inte någon tid för sånt. Jag måste flytta härifrån innan det blir för trångt. Jag säger, som man bäddar får man ligga. Och jag kommer aldrig bli som dem. För nu tackar jag livet. Och hej. Jag tar ingen för givet, baby du och jag. För nu tackar jag livet, och ingen jävel kan hindra mig. För vem har sagt att dagar som gått
lev nu, skrik sen. Även om det är fattigt just nu, jag lovar att du blir rik sen. Och jag snackar inte materiella saker. Det är sånt som stressar dig och håller dig vaken. Gör det som du gör bäst, gör bäst. Forma ditt öde, rid aldrig på någon högrest. Se mig skratta, se mig gråta, se mig frälsa dem. Om inte det så har du aldrig riktigt önskat någon. Och jag har aldrig någon beef med folk. Mamma sa alltid till mig, bättre skit i sånt. Jag sa, som man bäddar får man ligga. Och jag kommer aldrig bli som dem.
För nu tackar jag livet och hej. Leva bakom stängsel. Lev nu, dö sen. Var dig själv. Ta de höger, går du vänster. Som man bäddar får man ligga. Och jag kommer aldrig bli som dem.
För nu taggar jag livet.
Taggar jag livet.
Och höjer mitt glas.
Och höjer mitt glas.
Jag tar inget för givet. Baby, du och jag. För nu taggar jag livet.
Taggar jag livet.
Och ingen jävla.
Då var veckans avsnitt slut. Hoppas att ni hade lika kul som vi hade. Och glöm nu inte bort poddens två sponsorer, ICA Quantum Nacksta, som erbjuder färdrätter för alla där ute. Och ska ni göra om badrummet eller köket i sommar, då är det Eurokakel ni ska vända er till, för de är ju experter på kakel och klinker.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.